to entice you. Exotic places sure to excite you. Come and see, it's really amazing. Make your dreams reality.
Idag ska jag prata med Sverker som har bott länge i Thailand, och han delar här med sig av lite av sina erfarenheter om hur det kan vara att komma som ny och hur det är att leva i paradiset. Ja, välkommen till programmet, Sverker.
Ja, tack så mycket. Kul att vara med. Så kan jag ge lite tips och råd kanske.
Ja, men berätta först här nu. Varför åkte du till Thailand första gången?
Ja, egentligen blev jag tvingad. Jag var tillsammans med en norsk dam vars syster jobbade på norska ambassaden.
Jaha.
Och hon tjatade på mig som tusan att åka ner. Och jag sa, jag kommer inte klara värmen, jag kommer att dö där nere. Men sen så blev det att sista året, sa hon så här, nu är det sista året hon är nere i Thailand, så nu måste vi åka. Och jag gav väl med mig då, vet du.
Ja.
Så att vi kom ju ner. Men sen så, och sen när jag landade då, vet du, så jag och min dumma gubbe, jag tyckte det här var inte speciellt varmt. Jag fattade inte att det var AC på flygplatsen.
Ja.
Så när vi kom och skulle gå ut ifrån flygplatsen, då tänkte jag att här kommer jag ju att få åka en kista tillbaka till Sverige. Det var jag övertygad om.
Ja.
Men sen kom jag underfund med det, att det här när man led av värmen i Sverige, det var ju på kvällen när man skulle gå och lägga sig. Mm. Och det var varmt och liksom svett i sängen. Ja, det var ju inga problem i Thailand, det var ju AC. Så det var ju helt underbart alltså.
Ja, ja. Det är inte så dumt.
Ja.
Ja.
Nej. Jag vet inte.
Vart åkte du då första gången? Stannade du i Bangkok eller?
Ja, och grejen var ju det att vi bodde ju jätteflott, vet du. Vi bodde på norska ambassadens residens.
Ah.
Bodde vi i Bangkok, och sen så var vi nere i Hua Hin över nyåret.
Ja.
Så det såg inte klick för mig alltså. För att jag är ju egentligen en bondgubbe, vet du, uppfödd på landet och sådär. Och Bangkok och Hua Hin, det var ju där vi var.
Mm.
Så att det var inte så där liksom, nej, klick sa det inte alltså.
Nej, nej. Men du trivdes i alla fall, för att du återvände ju sedan.
Ja, och det var ju då, hade min blivande hustru och jag då, vi skulle ut och luffa. Och hon hade ju jobbat som på ett läkemedelsföretag, och hon hade ju varit världen runt. Och så sa, var ska vi åka och luffa? Ja, hon hade ju varit överallt då, men hon hade inte varit i Thailand.
Nej.
Och då blev det, då åker vi till Thailand då, så. Så ja, men det tyckte hon skulle vara jättekul då, så då åkte vi ner till Thailand.
Mm.
Och sen började vi luffa då på östra sidan, med Pattaya och neråt där va.
Ja.
Och sen så skulle vi träffa hennes brorsa nere på Phuket. Och liksom våran uppfattning om Phuket, det var väl vad vi hade sett i tidningar eller sådär. Vi trodde att det var ett stort tivoli.
Mm.
Så att då flög vi ner då till Phuket och kom dit lite på eftermiddag sent. Och så sa vi det att, nej, vi vill ha något ställe, vi lämnar Phuket då, för brorsan skulle komma några dagar efteråt.
Ja.
Och då sa vi, men så pratade vi med en taxichaufför och sa vi det, jag vill komma till ett långt ställe här nära flygplatsen då, så vi ska kunna lämna dagen efter.
Mm.
Och sen efter 21 dagar, då sa vi, nej, nu måste vi lämna det här stället. Det var alltså, vi hade funnit paradiset.
Ja.
Efter 21 dagar så tvingade vi oss själva att lämna Naipon som det hette, och åka vidare bara för att vi skulle kunna säga att det var runt och luffa.
Ja, just det. Det var inte mycket till luffande att stanna på ett ställe.
Ja, vi åkte ut sen då till Koh Tao och Koh Phang Nang.
Mm.
Och sen då stock upp till Bangkok och så hem då.
Ja. Men var det då du blev förälskad i landet eller?
Ja, ja, ja. Där var förälskelsen så det stängde om det alltså.
Ja.
Så vi åkte då i flera år då ner till det här Naipon. Och det blev ju längre och längre varje år va. Fast det var ju då, man hade massa övertid att ta ut och allting så. Mm. Så att det ökade med en vecka för varje år.
Ah.
Och sen då så efter några år så köpte vi ett hus då nere på Bansayan och nere vid Naihan, Ravaj, köpte vi hus. Och sen så efter några år så, eller något år så sa vi att vi kunde köpa en tomt där nere. Och sen så, byggde vi då tre hus på de där tomterna då som vi hyrade ut och sådär.
Ja. Men nu bor du där nere då, eller?
Ja, jag bor inte där nu. Jag har blivit lite less på pucket. Så att jag ser ju så att alla av de här människorna vi umgicks med, de har försvunnit. Va? Det är liksom ena parten har dött och då åker inte den andra ner.
Ah.
Så det är liksom ingen. Jag har en kompis kvar där nere. Och så tycker jag att det har blivit alldeles för turistiskt.
Ja.
Bor där nere längre. Det är bara butiker för faranger och sådär. Va? Så
ja.
Nej, så nu har jag flyttat upp till nordöstra Thailand 8 mil från Udantane till ett ställe som heter Bandung.
Jaha.
Ja.
Ja, okej. Okay. Utanför Bangkok alltså.
Nej. Udantane, det är väl jag vet inte hur många, det är väl 60-70 mil från Bangkok. Det är 8 mil öster om. Så det ligger nära gränsen till Lao.
Just precis.
Till Vientiane.
Just precis. Ja, jag vet på ett ungefär var det ligger, för det finns ju det är 75 provinser i Thailand.
Ja.
Så att det är svårt att hålla reda på alla.
Ja, det är omöjligt.
Ja. Men är det där du bor idag då?
Där bor jag idag. Jag flyttade upp där till, jag har en gammal kompis som jag åkte upp och hälsade på som bor där uppe. Och jag blev ju förälskad direkt i området där uppe. Det är ju Thailand, det är riktiga Thailand, inte...
Ja.
Det är några turistbutiker och en matmarknad som är helt fantastiskt. Du åker ner och köper fläsklägg med nudlar och grönsaker och soppa för 40 baht.
Mm.
Det är helt otroligt. Helt otroligt.
Ja, det är stor skillnad på priserna i Phuket.
Oj, där nere. Och det är mycket dyrare.
Ja.
Och
nej, jag tänkte säga att nere på Phuket så pratar ju snart alla butiksägare svenska. Ja, det blir så.
På Kanarieöarna.
Ja. Men där uppe i norra Thailand finns ju väldigt mycket faranger också. Och mycket svenskar.
Ja, inte så mycket där jag bor. Men vi åker in med 14 dagar till Odantane. Så där är det träffas svenskar. Och ja, ljuger lite och dricker några öl och sitter och har det trevligt. Va? Så att... Yeah. Och liksom man tar med sig sina böcker in då som man har läst ut och så byter man böcker med varann och sådär.
Men du har bott rätt så många år i Thailand nu då, va?
Ja, alltså kan jag säga, jag kom dit första gången var jag där 94, sen 2000 har jag varit, kan jag säga, bosatt där kortare tid då, men som har blivit längre och längre, va?
Ja, just det. Men under den tiden, Sverker, hur har det gått med det thailändska språket?
Ja,
okej. Okay.
Det har gått väldigt dåligt. Jag är en språkidiot. Alltså.
Ja.
Men det var lite roligt då. Första åren vi bodde där nere, när vi skulle åka tillbaka till Sverige, så hyrde vi bil. Vi körde upp till Bangkok och då... åkte vi då, försökte åka så långt till väster som möjligt i Thailand och var uppe och utforskade Liverkvajs källor och där va. Mm. Och där, det var inte köpt där ute på landsbygden som kunde prata engelska va. Så nej. Att man blev ju fruktansvärt duktig på levande charader, vet du, när
helt
du skulle beställa mat.
Ja.
Och du vet att vi flaxade, så flaxade vi armarna, vet du, och det var gurkade och vis som andra. Ja, det var så roligt. En gång satt vi upp på ett ställe på kvällen, vi skulle ut i torg för att äta.
Mm.
Och ingen kunde prata engelska, vi kunde ingen thai. Och vi satt där på det där torget och drack pilsen med folk där. Och vi skrattade och hade så otroligt kul.
Ja.
Vi vet inget vad de sa. De vet väl ingenting vad vi sa, men kul hade vi.
Ja, kul hade allihop.
Ja, och det gäller ju liksom inte att vara generad och rädd. Då kan du liksom bjuda på dig själv, va? Då har du inga problem även om man inte kan tala ut i varandra.
Nej, alltså man kan ju peka och det kommer man långt med.
Ja.
Så att,
det gör man.
Men Sverker, finns du på Facebook också?
Jag finns på Facebook, ja det gör jag.
Och vad ska jag leta på då?
Jag heter Sverker Ingolfsson.
Ja.
Med ett S. ett S i efternamnet.
Det är det du heter på Facebook också?
Ja, Sverker Ingelsson.
Sverker Ingelsson, okej. Okay, ja, men då kan man hitta dig. Ja. Ja. För där, där berättar du väl lite om ditt liv också, va?
Ja, inte så mycket. Det är mer på bloggen.
Jaha, okej. Okay. Ja, och vad är adressen dit då?
Ja, det är Flanells memoarer. Punkt blogspot.
Flanells memoarer. Ja. Punkt blogspot. Punkt.
Ja.
Ja, vad är sista?
Det kommer, om du går in på Google så hittar du direkt där. Om det räcker med att skriva Flanells memoarer så
okay.
kommer du hitta
då hittar det. Ja, då går du att hitta. Ja. Jag ska lägga upp en länk också så att folk kan hitta till dig. Men du tänkte att vi skulle spela en av dina favoritlåtar i programmet. Vad vill du börja med?
Ja, jag vill börja med hon, min Patama, den här vattenmelonbuggen. Den tycker jag är en härlig låt alltså. Ånemen bak bang mo. Ånemen bak som å. Ånemen bang bak hao nam hoan. Ånemen mun ong tong thè. Ånemen tam man yok rong thè. Idag pratar jag med Sverker som har bott länge i Thailand och han delar med sig lite av sina erfarenheter om hur det kan vara att bo och leva i paradiset. Ja, Sverker, har du lärt känna många thailändare? Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag hade fick en kompis där nere som umgicks mycket med sjösenare. Så jag har lärt känna otroligt mycket sjösenare. Och genom den bekantskapen har jag varit med om fantastiska äventyr. Har jag varit med på utflykten med sjösenarna när de åkte ut och fiskade i ett par dagar och leda ute på det här som är helt obebodda var det, med varaner och sådär. Och så. Och så har man fått pröva på det här med att dyka med sådana där kompressor som står i båten. Så har man en slang ner i
Okej.
Okay.
Ja.
Men alltså, ja, där på centerskrita, jag hade kanske varit under vattenytan 2 meter. Och det var lite obehagligt.
Ja.
Men sjöfenare, de går ner på jättedjupa.
Ja, visst.
Och det är helt underbara människor där.
Ja.
Alltså, de är så. Men det är liksom det här med planering på sjöscenen och allt sådär. Snacka om att leva för dagen.
Ja.
Det är en jävla charmig idé som europeer och kan man liksom få till det.
Ja. Men de trivs ju bra med det livet.
Ja, det är ju så de har levt i generationen.
Ja, visst. De är ju uppfödda med det. Så att, men det som du säger, de är väldigt duktiga på att dyka.
Ja, helt otroligt.
Det är.
Helt otroligt.
Men Sverker, om man nu blir lite inspirerad och vill flytta till Thailand, vad ska man då tänka på som nybliven long stay?
Ja, alltså absolut viktigaste det är då att du har försäkring.
Mm.
Har du inte det, då är det ju kört.
Ja.
Vi får ju hoppas nu att det kommer att lösa sig det här med försäkringen. Vi jobbar sig på det, va? Så att,
ja.
Men det är viktigt att man skaffar sig en försäkring. Det är A och O, skulle jag säga.
Mm. Och vad ska man tänka på att inte göra när man kommer?
Ja, det finns ju... Man ska definitivt inte vara någon besserwisser. Alltså, för att det är ju... Allt är ju liksom annorlunda. Och det går liksom inte att komma och säga att det där är knäppt. Alltså, det är bara att acceptera läget. Det var inte läget... Då ska du inte dit. Då kan du stanna hemma och sitta där och vara världsmästare.
Helt rätt. Så att det är som du säger. Man får acceptera läget. För thai är som de är. Va? Och det ska vi inte försöka ändra på. Utan de får vara som de är.
Nej, och det finns ju ingenting som säger att det vi tycker och tror är viktigt.
Nej. Helt rätt. Så är det.
Så är det.
Ja. Men nu har du ju varit rätt så många år i Thailand. Och vad har du gjort egentligen? Har du bara rullat tummarna eller?
Jag har ju sysselsatt hela tiden. Jag läser väldigt mycket. Jag läser korsord. Jag har umgåtts med sjöfenare och allt. Det är liksom tiden rinner iväg. Och jag blir vansinnig på folk som säger att det finns inga aktiviteter. Men vad har du gjort då? För du hittar några aktiviteter. Nej, då bara förväntar sig folk att liksom andra ska komma med och säga saker och ting som ska göras. Så det kan man göra, det kan man göra. Man måste vara lite, göra lite själv.
Absolut.
Och folk som säger att de är tråkigt, de skrattar åt och säger, det är ju inte eget fel.
Ja, det beror helt på en själv.
Ja, det är det alltså.
Så är det. Men Sverker, jag läste någonstans att du tydligen har drivit företag också.
Nej, det har jag inte. Men grejen var att när vi köpte mark där nere så var vi tvungna att bilda en firma.
Jaha.
Som då äger marken. Va?
Mm.
Och sen då så är det på det sättet att du kan ha väldigt lite procent i den där firman. Det har jag och min hustru, det här, vi har 5% var i firman.
Ja.
Men det spelar ingen roll därför att det var vi två som hade teckningsrätt i firman.
Ah, okay.
Så de här andra 90% de kunde inte göra skit.
Nej.
Så att liksom vi hade en advokat som hände med det där och sköta det där. Det var ju då att man skulle lämna in räkenskaper varje år.
Just det.
Det enda vi gjorde med det var ju att signera alla de där papperna. Och där ser man ju liksom att de byråkratier var det i Sverige. Det var väl en 40 sidor som skulle signeras varje år.
Oj.
Ja.
Men Sverker, vad sysslade firman med?
Nej, det var bara firman. Det var bara som ägde marken och fastigheterna som vi hade.
Men du byggde inga hus eller så?
Vi byggde 3 hus.
Du byggde 3 hus, ja.
Vi köpte 1 hus först och sen då när vi hade bott där i 2 år så då visste vi hur vi ville att det skulle vara, va?
Ja.
Då kom vi underfund med att det hus vi hade, det var för lite utomhus plats under tak.
Mm.
För det sitter ju inte inne och det sitter inte ute i solen när det är när du bor där nere, va? Då vill man inte sitta och sola som turisterna gör, va?
Nej, knappast.
Och då, nej, och då ritade min hustru hus då som hade otroligt mycket utomhusområde under tak.
Just precis. Det är så man vill ha det.
Ja, visst är det.
Ja, visst är det. Ja. Men när du nu inte bygger hus så har du tydligen börjat att blogga då, va?
Ja, det har jag gjort hela tiden, bloggat. Så det har ju varit för barnen och kompisar och allting så de får liksom veta vad man pysslar med. Och så skriver man då lite som ska bli lite avundsjuk också naturligtvis.
Helt rätt, helt rätt. Vi ska locka fler svenskar till Thailand.
Ja.
Ja. Vad sa du? Vad hette bloggen, sa du?
Flanells memoarer.
Flanells memoarer ska man leta upp så hittar man det. Ja.
Ja.
Men jag tänkte vi skulle spela ännu en av dina låtarsverker. Och vad tycker du vi ska spela nu?
Ja, då tycker vi ska spela Thomas Stenström. Slå mig hårt i ansiktet. Den tycker jag är en härlig låt.
Okej. Slå mig hårt i ansiktet så får jag känna att jag lever. Skjut mig här och nu för nu kan jag dö. Slå mig hårt i ansiktet så får jag känna att jag lever. Idag har vi bloggaren Sverker som skriver om det härliga livet i Thailand. Ja, Sverker, hur ofta kommer det nya avsnitt på din blogg?
Ja, det beror på det, vet du. Jag skriver ju inte för skrivandets skull. Jag skriver ju liksom när jag har någonting att berätta. Ja. Och det kan ju bli det under 14 dagar så kan det komma flera bloggar. Sen kan det gå 2 veckor eller 3 veckor utan att jag skriver någonting. Va? Så att det är liksom vad man har varit med om.
Mm.
Och sen kanske det är något som undrar varför man har att det heter namnet Sanéns memoarer. Och ja. Det var ju då av att en kompis då till mig som kände de här sjöfjärnarna. Han ordnade utflykter.
Ja.
Och det var för att han skulle liksom skaffa jobb till sjöfjärnarna. Det var ju de liksom som skötte hela den där grejen med hans handledning.
Mm.
Och sen då så kom en liten med att vi skulle ordna bröllop. Och då så höll vi på att skämta om det där och vi testade och gjorde en sån här provbröllop och hur det skulle funka allting sånt där. Och jag skulle då vara vigselförrättare. Och så sa jag, vad ska vi kalla dig då för någonting? Ja, då tänkte jag på den här monarkin i Sebastian. Här hade de ju prästen, han hette ju Pastor Flanell.
Ja.
Kallad Pastor Flanell som jag den namnet gick jag under. Men det där snacksen, för att sen när jag kom tillbaka då till Sverige och kollade med länsstyrelse och allt möjligt och sådär, så visade det att visst kunde jag få bjuda folk, men bara i Sverige.
Ja.
Och inte få bjuda folk utomlands, så då följer hela den där grejen då. Men jag är många där nere som fortfarande kallar mig för Pastor Flanell.
Nej, Thailand får ju ingen annan än thai viga, vet du. Så att svenska kyrkan får ju inte heller viga folk i Thailand.
Nej.
Nej, så att det var kanske inte så konstigt att du inte fick det.
Nej, men det var för svenska myndigheter som inte jag kunde viga i Thailand. Det äktenskapet skulle inte gälla. Men i Sverige skulle jag kunna få det, att man då sökte för varje gång man skulle vira någon. Det är helt okej.
Ja, just det.
Men inte att de utanför landet.
Nej, det går inte. Men när jag tittar på din blogg, Sverker, så såg jag att det handlar rätt mycket om mat.
Ja, jag blir väldigt förvånad när du säger det.
Ja.
Jag tycker liksom att och det är så många andra, jag blir så jävla irriterad på folk som bilder på mat och det är mat. Men jag är inte medveten om att jag har skrivit mycket om mat.
Nej, det var ju stekt fläsk med löksås och det var lite annat gott och smått.
Ja, jag vet.
Men Sverker, det betyder att du kan få vilken svensk mat du vill även i Thailand.
Ja, och det roliga är ju nu att nu... Jag läste en annan snubbes blogg och han längtar så fruktansvärt efter rysmoset. Han är på att bli alldeles galen.
Ja.
Då mejlade jag honom och skrev att det är ingen match att göra rysmos i Thailand.
Nej.
Och han gjorde det och skrev till mig tillbaka. Och han var så överlycklig. Ja. Då använde vi inte kolrot. Det är potatis, morot, pumpa. Och vad fasen var det mer? Nej, jag kommer inte ihåg vad det var. Det är och det är fisk och rysmos.
Ja.
Det är helt otroligt.
Ja, men växer inte kolrötter i Thailand, tror du?
Nej, jag tror inte det. Jag har inte hört någon som har fått tag i kolrötter.
Nej, det måste jag titta efter för att ofta så heter det bara någonting annat, vet du.
Ja, det förstår jag. Men nej, det är
mm. Men du är alltså i Thailand större delen av året nu, va?
Ja, jag är där minst 7 månader.
Ja.
Så att,
Och du får fortfarande tiden att gå?
Ja, det är inget problem.
Det är inga problem. Alltså,
det är märkligt det där. Så fort man blir pensionär, då hade man så fruktansvärt ont om tiden.
Ja, så är det.
Det var helt otroligt.
Ja.
Men man gör ju så mycket mer, annars när du jobbar, du orkar inte hålla på med massa grejer när du kom hem och helger och allting sånt där. Men nu är det liksom full rulle hela tiden. Alltså.
Ja. Men jag såg ju en bild av dig någonstans när du rattade en lite annorlunda båt. Och då undrar jag, har du kört båttaxi?
Nej, det har jag inte gjort, utan jag fick köra där utan de där långtidbåtarna när man gjorde de här utflykterna med sjösevarna.
Ah, okej, okay. Du fick få vara på ratta då.
Ja, ja, ja. Det var inte så lätt. Det trodde man var jättelätt att stå där och hålla den där. Men det, nej, det är tungt som tusan. Den drar ju åt ena håll. Drar ju jättehårt. Så vi står och håller emot hela tiden. Alltså, det är skitjobbigt.
Ja, ah, okej. Okay. Så det är lite teknik det också.
Ja, det är det.
Ja. Och de går ju fort också.
Ja. Det finns ju en sån där inne i Stockholm som kör omkring. Och de har ju fullt hela tiden. De har ju mycket turister som helst. Den skillnaden på den båten och de i Thailand, det är att den som går i Stockholm, den har ju dämpare.
Ja, just precis. Ja. Ja, men det var ju rätt kul att sätta en långtailbåt i Stockholm, hörru. Det var inte så dumt.
Ja, det var jättekul det. Folk är helt galna att åka med den där. Det är långa köer. Jag gör pengar som tusan om det.
Ja. Men Sverker, nu är du i Sverige och här är du fullt upptagen också ett tag nu.
Ja, jag är ute och hjälper en massa folk med klipper gräs och sköter trädgårdar och målar och hus och lite grann. Och det är lite skönt att ha lite att göra sådär.
Ja, och du ska ha din båt i sjön också?
Ja. Det blir ju ofta så att det är ens egen båt som kommer sist i sjön.
Jo, så är det.
Men nu är det liksom, det blir rätta innan strömmingen kommer in här och då måste båten vara sjön alltså.
För du har naturligtvis lovat strömming till midsommar, va?
Jag har ju med mig strömming i Thailand. Jag fryser i mjölkförpackningar.
Jaha!
Och så tar jag med mig det ner. Och det går hur bra som helst. Jag lägger det i resväskan bara och får någon tid runt om det där. Och folk är helt galna, vet du. När jag får åka till Sverige då, när jag bodde ner på Kocket, då var det att du glömmer inte att ta med strömming alltså. De var så imponerade, vet du. Det var ju både amerikaner, engelsmän och gillänger som vi bjöd in på sådana strömningsfestivaler. De kunde begripa att man kunde göra så mycket olika grejer med strömningen.
Ja, just det. Så att du laddar upp med att ta med strömning tillbaka den här gången också?
Ja, och sen har jag alltid med mig några lite djupfrysta kantareller. För när jag bodde då nere på Plocket så hade vi en sån här tradition att på julafton, då var det kantarellmacka nere på stranden med en öl på förmiddagen. Alltså. Det är hela traditionen.
Ja.
Så nu vet jag inte vad som kommer hända när jag bor i Bandung. Jag får väl ordna med lite folk där uppe också så vi får fortsätta med traditionen.
Ja, men Sverker, jag kan berätta för dig att det växer kantareller i Thailand också.
Jag vet det, jag har fått lära mig det nu.
Ja.
Jag har fått lära mig det nu.
Så att du får ut och plocka. Men de är färdiga i juli månad i Thailand, vet du.
Ja, då är inte jag där nere, vet du.
Nej, då är du i Sverige och plocka.
Ja.
Ja,
ja.
Mm. Men jag vet inte hur de thailändska, om de smakar likadant. Men kantarell är väl kanske kantarell, jag vet faktiskt inte.
Nej, jag skulle tro det.
Ja. Sverker, ska vi ta och spela en liten barnvisa nu? Vad säger du om det?
Ja, och det är hon Nong Mai, den här Carrot Song. Jag tycker den är helt underbar. Alltså, jag tycker den är fantastisk. Och videon är helt underbar.
Ja, en duktig liten flicka.
Ja.
เพื่อนฉันเป็นเจ้าเขาเจ้าดอยตัวน้อยน้อย
Idag har vi Sverker som lever i Thailand sedan många, många år. Berätta om hur man får dagarna att gå i sitt nya hemland. Ja, Sverker, vi var ju inne på det där att pensionärer har så mycket att göra. Men det stämmer alltså i Thailand också?
Ja, det skulle jag vilja säga. Så det är ju lite beroende efter person också, hur man gör. Men det är inga problem att finna sysselsättningar.
Nej, jag håller med dig. Man har aldrig så mycket att göra som när man är pensionär.
Nej,
så kan det vara. Ja. Men Sverker, är det viktigt att man har någonting att göra, alltså en hobby eller så, när man ska bo i Thailand?
Ja, det är naturligtvis upp till var och en, tror jag. Alltså, om jag då säger så här, jag gör mycket, jag sitter och läser och jag läser korsord och så vidare. Det kanske många som inte ser det som en sysselsättning, utan en sysselsättning för dem är att man kanske får runt som en skålatroll och gör olika grejer. Va? Så att, det är liksom upp till var och en.
Man ska ju inte bara sitta framför datorn hela dagarna.
Nej, det här med som förut när jag bodde på plocket innan jag skilde mig, som min fru och jag då, vi åkte alltid ner, vi hade hundar då, åkte ner på morgonen, vet du, till stranden.
Ja, just det.
Och så vandrar man ner på stranden i någon timme. Det var lite motion också, man tvättade lite på det och man satt och pratade. Och sen åkte ner mitt på dagen till stranden och tog upp och så käkade man fruktlunch där nere och sådär. Det är fint. Alltså man har allt, och speciellt om det är egen och hus. Va?
Ja.
Du har alltid grejer som du ska fixa det. Du måste fixa det. Det som jag rekommenderar folk, och de har tänkt att flytta ner, de ska inte köpa något hus. Alltså det är dumt.
Ja.
Det är bättre att hyra. Tänk så skönt att höra av det så här, det är hyresvärden, så här, ni fungerar inte det.
Nej.
Och det är inte ditt problem, det är hans problem.
Ja. Ibland vill man ju kanske se andra platser också. Då kan man ju bara flytta. Nej, jag håller med dig, det är perfekt. För köpa någonting, då är man ju bunden, va? Men hyr man någonting, då kan man ju åka när man vill.
Ja, visst.
Men det kanske, det där med hund tycker jag var ett bra tips. För har man tråkigt i Thailand, då ska man skaffa sig hund. Så har man någonting att göra.
Ja, oja. Det är hyvligt med. Vi tog ut 200 efter tsunamin.
Ja.
Som vi hade träffat lite ner på stranden där, så tog det hand om dem. De hade vi, ja, det var förra året som båda två föll för åldersstrecket.
Ja, ja.
Och vad tomt det var efteråt, det var ju ruskigt. Alltså.
Ja, men det finns ju hundar uppe i Chiang Mai också.
Oh ja.
Men Sverker, många säger ju att Chiang Mai påminner om Sverige i naturen och till klimatet.
Det är mycket väl. Jag har aldrig varit där uppe i nordväst. Så jag känner inte till det faktiskt, det där. Det blir nog en grej som jag kommer att göra nästa år.
Ja.
Eller nästa säsong kommer jag att göra det.
Okej. Okay. Ja, för att norra Thailand bör man ju nästan besöka, för det är ju helt annorlunda än södra Thailand.
Jag har en kompis som bodde uppe i Chiang Mai, och han berättade att han hade varit med om en häftig grej. Han var uppe då på något högt där uppe. Då står han och tittar där, och så kommer ett flygplan, flyger under honom, och det var då svenska Gripen. Som kom flygande, och han står ovanför över planet och ser ner i cockpiten.
Ja.
Alltså, då frös jag. Då hade jag gåshud över hela kroppen. Det var helt fantastiskt.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag.
Ja.
Ja. För Thailand har ju lite höga berg de också.
Ja, det är högre berg där än vad vi har i Sverige.
Ja, för de har ju till och med frost, nattfrost, vet du. Och det är ju populärt bland thailändarna.
Ja.
Ja, så kan det vara.
Min mamma var nere i Thailand, och hon var ju uppe där då i åkte någon rundret upp i Chiang Mai. Och sen när vi sitter och pratar, så hon trodde liksom att det var samma klimat i hela Thailand. Så Så sa jag, men på vintern har ni värmen där nere då. Eldar ni, sa hon.
Ja.
Nej, vi eldar. Hon kunde inte fatta det där att vi kunde... Nej, vi har på åsyn istället.
Nej. För Thailand har ju 3 årstider.
Ja.
Ja. Men det är ju inte precis vinter direkt, utan det är bara den svala perioden.
Ja. Det är lite kul det där med det här att vi har liksom med solen och det här. Den här damen nu som jag har med mig. Hon tycker att det är så otroligt konstigt. Fan, det är ju ljus klockan 10.
Ja.
Och liksom, hon är ju vana till... Och nere där jag bor nu, där är skillnaden 59 minuter mellan 21 juli och 21 december.
Ja, ja.
Ja, det där har hon svårt att förstå.
Ja. Och här är ju ljus tidigt på morgonen med. Klockan 4 är ljus här nere i Småland, vet du.
Ja.
Så att det är många ljusa timmar.
Ja, det är det.
Men hon blir desto gladare när hon kan ge sig ut och plocka bär, vet du. Då kan hon vara ute länge och plocka.
Ja, för tystan vet du. Hon skulle ju stanna på stället för att prata med en gubbe. Och så kommer hon tillbaka till bilen. Nej, hon var inte bara inte på sin bil. Nej, titta. Så såg jag henne komma gå ner i skogen. Titta, hon var lite kissa då.
Ja.
Nej, titta. Då var det tydligt. Skulle se om hon hittar någon svamp.
Ja.
Så att jag sa, nej, men det är för tidigt. Det går inte.
Ja, men nej,
det är många där nere, vet du, som i bambu som jag har träffat. Och så börjar man snacka blåbär. Men fan, vad är det blåbär? Ja. Jo, de åker till Vännäs och plockar blåbär.
Ja, just det.
Så att de åker och så är vi borta 3 månader där uppe i södra Norrland och, vet du, och, ja. Och plockar blåbär och lingon.
Så är det. Men Sverker, du har ju åkt väldigt många gånger till och från Thailand. Har du varit med om någon rolig episod?
Ja, det var jag. Jag skulle ta ner någon, jag vill hemskt gärna ta med mig 2 gjutjärnsstekpannor.
Aha.
Och så tänkte jag så att, jag kan inte packa dem i det som jag checkar in. Jag tar det i handbagage, tänkte jag. Va? Jag brukar göra så att när jag checkar in så har jag alltid några kilo för mycket.
Mm.
Och så har jag någon kompis som har hand om handbagaget som står nu. Så säger jag, det är några kilo för mycket, men jag har inga handbagage, säger jag då.
Ja,
okej då, säger de. Så går jag hämta handbagaget. Och så ska jag gå in genom säkerhetskontrollen då. Och då hade jag möjlighet, vad heter det, transportstyrelsen.
Mm.
Och avdelningen då för flyg. Och då hade jag en fråga där om att de utgärdsdeltanger i handbagaget. Och jag hade ju fått ja på det.
Ja.
Och det hade jag med när jag hade skrivit ut det. Och så kom jag gående genom säkerhetskontrollen och det pyser sig ut och säger så härliga pyser. Och jag öppnade där och då säger den här killen som står där, vad fan är du dum? Fan, där fattade du att det inte går. Nej, det gör inte så. Och tog jag upp pappret och så sa, det här har jag, kollat upp.
Ja.
Ja. Då så, ja. Det gick han inte på, utan då skulle han kolla på säkerhet. Då var hon inte där. Och så kom den annan dam. Och sen så, hon blev väldigt misstänksam, för att då visade det sig här, förstår du, att hon på transportstyrelsen, hon hette Norell. Och chefen på Arlanda där, hon hette Borrell. Och det där var lika, va? Och det blev ett jävla tjafsande där. Men sen så sa hon, men vi kan lösa det här, sa hon. Att vi får gå ut och checka in det här. Och är det så att de då kräver betalt för att ha mer vikt,
ja.
Så får vi stå för det.
Ah.
Jag tänkte, det var inte så jävla roligt. För då jag kommer ut och ska checka in resten av bagaget. Då har jag sagt till henne att jag har inga handbagage, va.
Nej då, just ja.
Och då går jag ut där och så ser jag den där damen sitter. Hon och en kille till sitter kvar i inköp. Och då reser hon sig och går iväg, så hon försvann.
Ja, typ
så då gick jag fram till den där killen och förklarade läget. Ja, han bara skrattade, vet du, och så fick jag checka in. Så jag åkte ner, vet du, hade checkat in över 60 kilo. Det enda jag hade att bära, det var ju en datorväska. Ja. Annars, vet du, så har man ju packning, så är man ju som packåsna, vet
du. Visst, visst.
Ja. Sen var det en annan grej en gång. Jag gick ner ganska mycket. Och sen så skulle jag åka ner då. Så tänkte jag, det spelar ingen roll av de här brallorna. Att de liksom hänger lite så här. För att det var en massa pilotbyxor med mycket fickor på, va.
Mm.
Då har man ju pass och man kommer och plånbok och lite.
Ja.
Och så åker ner då. Och sen när jag åker hem. Så då är det så här att det är väldigt konstigt nere på pucket. Har de tydligtvis, det är väldigt känsligt i säkerhetskontrollen. Du kan gå igenom där och det piper, och så kommer du upp till Bangkok och då piper du inte, man.
Jaha.
Men så kom jag då och kom i säkerhetskontrollen på pucket och så piper det. Ja, det visade sig att det var ju bältet jag hade, så jag skulle vara tvungen att ta med bältet. Ja, men det är ju byxorna så jävla små så att jag kan ju inte, de hänger inte kvar, va.
Nej.
Så då står jag håller byxorna med ena handen så här. Och då den här killen då som står med den här grejen och ska kolla på kroppen då.
Mm.
Då sträcker han ut båda armarna.
Ja, just det.
Jaha, ja, gör vi det. Och då åker byxorna ner. Och så stod det två tjejer där i den kontroll, eller som jobbar i den säkerhetskontrollen, på de skrattar som skrek. Han blev generad, den här killen.
Ja.
Och så visade han att jag skulle dra upp byxorna. Ja, då gjorde jag det. Och så steg han ut armarna igen, va?
Ah.
Jag släpper då, gör ju det. Då åker byxorna en gång till. Då blev han ju vansinnig. Så det var det bara att gå igenom. Det var inte
min. Nej.
Sen flög det fan i mig, vet du. Tänkte jag, det här ska vi göra lite spex med.
Ja.
Så gick jag in på toaletten och så tog jag av mig kalsongerna. Så tänkte jag, nu blir det lite show upp i Bangkok.
Ja.
Men när jag kom upp till Bangkok och då hade jag bältet på mig med det här metallstänget.
Ja.
Men det gav ingen signal.
Nej.
Ja, det tyckte jag var lite tråkigt. Det var ganska kul att stå där med naken underkropp i säkerhetskontrollen.
Ja. Det hade blivit en nakenshow.
Ja.
Ja, det säger man.
Jo, en annan grej som jag tänkte på. Det var ganska roligt. Det var någon gång i fjärde klass som jag skrev. Vi fick skriva en uppsats. Och då skulle vi skriva någonting hur vi såg när vi skulle bli äldre, hur vi skulle bo och lite grann och sånt där. Och då skrev jag att det fanns sand. Där växte det bananplantor, det växte ananas och sådär. Och sen, men det enda då man kände till då, va, det var ju liksom Karibien, va.
Ja.
Och då naturligtvis så var det lite så här hula damer på stranden som dansade.
Mm.
Men allting stämde egentligen utom den damerna.
Ja, det säger man.
Så att det är märkligt.
Ja.
Saker och ting kan svinna så.
Ja, visst. Ja, idag hörde vi Sverker som bott i Thailand i många år berätta hur det kan vara att bo och leva i paradiset. Ja, Sverker, vi ska spela en avslutningslåt. Och vad har du valt då?
Ja, det finns ingen mer perfekt än Mats Westlings låt Perfekt.
Då tackar jag så mycket för samtalet, Sverker.
Tack själv. Det var trevligt. Ha det bra.
Detsamma. Hej.
Så det är skönt, det är så här jag hade målat om jag kunnat. Här vid foten av ett berg kan jag se varenda färg. Precis så här hade jag målat om jag kunnat. Men vem är jag att ens försöka återskapa eller böka med den där rena riktigt äkta på vår jord. Precis som du när du står naken framför mig. Perfekt. Perfekt. som barn och ingen längtade till stan. Just om det här hade jag skrivit om jag kunnat. Men spänningen bland stock och sten, som har natten blivit sen. I ren magi har alltid känt det när jag blundat. Men vem är jag att sälja känslan? Slå på trumman för det enkla. Låta leken bli till allvar för en stund. Precis som du när du står naken framför mig. Perfekt. Ja, jag kanske är naiv, men du får det vara så. Kom med en stund och låt dig bländas av dig själv. Ja, det kanske kallas utopi, men det struntar jag helt i. Jag håller i dig hårt och drömmer om igen. Om igen. Wow, wow. Här finns du rum för varje sort. Nej, här går ingen människa bort. Det är så här jag hade levat om jag kunnat. Här finns det tid för elegans. Ja, man kan få en andra chans. Det är så här jag hade levat om jag kunnat. Men vem är jag att ens försöka ändra människors sätt att söka? Det enda rena, riktigt äkta på vår jord. Precis som du när du står naken framför mig. Precis som du när du står naken framför mig. Perfekt.
Ni har just hört programmet Ordet är fritt med mig Bernt som sitter någonstans i Thailand.
Han ringer och han språkar med människor varje dag. Tekniken är fantastisk, ett gigantiskt företag. Han dansar ut i eten som en rasande orkan. Och rösten ger mig gåsvid, ja det hörs att han är van. Och hörs hem, dyker alltid upp ett varje slut. Jag blir av intresse när vem som varit där. Och hör.